Hej Anna! Ja, jättespännande verkligen att du vill vara med. Jag är jätteglad. Men det jag vill säga, anledning till att jag har varit så liksom, insisterande med att träffa dig är för att du går ut, jag ska inte säga hårt, men du är väldigt, väldigt modig. Jag upplever att du vill gå ut och informera. Och du gör det, du går inte, så du informerar ju massor. Och du ställer en massa frågor och det är det som jag tycker är så imponerande med dig. Alltså de här frågorna och ditt sätt att möta folk och hela tiden ställa nya frågor. Och du gör det på ett sådant sätt som jag själv inte klarar av att göra och möta folk. Ja, så att du har gett mig jättemycket, verkligen. Men nu, vi pratade ju lite här innan, så du har ju tänkt själv väldigt länge. Jag blev ju ganska imponerad. Du hade ju åkt till USA för en himla massa år sedan.
Ja, 1983 trillade nog polletten ner. Det är ett tag sedan. Det började nog med att jag är uppvuxen med min ADHD naturligtvis. Det är ingenting som kommer eller går. Så att jag förstod inte världen överhuvudtaget när jag var liten. Världen var som ett enda stort frågetecken och jag försökte liksom analysera, jag försökte smälta in. Men jag förstod aldrig riktigt de här sociala reglerna, vad man skulle göra och inte göra. Så att jag har nog tänkt väldigt mycket alltid, men jag sitter inte och funderar. Man kan aldrig se mig sitta och fundera. Jag vet när jag skriver mina blogginlägg, så, oj vad genomtänkt. Och det är det inte, utan idén kommer och jag skriver. Och så läser jag i efterhand vad jag har skrivit. Så jag är inte en tänkare på det viset, men jag har nog alltid ifrågasatt. Det är nog ett bättre ord. Och jag vet ju när jag var 1983 i USA på high school som utbytesstudent. Så fick jag vara föreläsare på ett Rotary-möte. Så det var jag, ung tjej, bland jättemycket karlar. Och då hade jag alla kostym och uniform på Rotary på den tiden. Och så var de jättenyfikna på Sverige. Så då ställde de bara frågor om Sverige. Att, åh, hur många TV-kanaler finns det? Och så svarade jag väl om det var två stycken på den tiden. Och vem äger dem? Ja, the government. Ja, men hur många radiokanaler? Och så var det staten ägde dem också. Postkontor då? Ja, ett och staten ägde det. Systembolag, staten ägde det. Så helt plötsligt så hör jag ju vad min mun står och säger. Och jag blir väldigt förvånad, för jag kommer från ett fritt land, fritt Sverige, där allting var öppet, man får tycka som man vill och man är så fantastiskt trygg. Och sen när hela den här tanken började komma, så när jag åkte hem så gick jag och kollade, vad är det för någonting som jag har sagt och vad är Sverige? Och då visade det sig då att 1983 så försöker våran regering då att stoppa parabolantenn så att vi svenskar inte ska få influenser utifrån. Och även om jag var ung, jag var under 20, så kom jag ihåg att jag blev lite orolig i magen, att det kändes konstigt, vad då inte få influenser utifrån? Sen just då tänkte jag nog inte mer på det, men där var fröet sått.
Men jag blev helt iskall i magen när du sa det här. Jag tänker och ifrågasätter också massor, men jag menar, 1983, då var jag 8 år gammal.
Jag var lite äldre då. Men jag fortsatte faktiskt att vara lurad av Sverige. Och i och med att vi lever i ett sånt, vad ska jag säga, tryggt land. Här blir du inte dödad på riktigt. Polisen kommer inte och skjuter dig i Sverige. Utan vi är faktiskt väldigt trygga. Och vi var inte med om andra världskriget. Vi har klarat oss från väldigt många olika delar. Så att jag tror vi lever lite naivt och blåögda. Vi anses ju som naiva och blåögda utifrån sett, så att säga. Så jag blev ju lurad då av livsmedelsindustrin i alla år. Jag var ju en Först var jag en bantande smalis och sen när jag inte orkade hålla så var jag en bantande tjockis. Men då gick jag ju också på alla de här råden och jag trodde människor och ja, riktlinjer att det var utifrån snällhet. Tills jag då kom på att nej, det är nog mer pengar som styr bakom. Så att min polletta har nog trillat ner efterhand. Jag tror faktiskt att det var kosten som faktiskt väckte mig. Och det var så sent som då 2000.
Ja, för Livsmedelsverket, alltså, så ska vi gå in på det?
Ja, precis. vi har ju kostråd som gör människor sjuka. Jag tror inte att det sitter någon elak person på Livsmedelsverket. Absolut inte. Det är inte den konspirationsteorin. Men vi är lurade av industrin. Mm. Och läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin, de är ungefär lika starka. Det är bara att vi ofta ger läkemedelsindustrin lite större bovskap, farlighetsskap. Men livsmedelsindustrin är inte någon snäll, vänlig liten sak. Så det är väldigt mycket skit som läggs på oss. Hela margarinbranschen, hittepåmat, fettfritt. Så vi har ju otroligt många felaktiga kostråd som har gjort oss jättesjuka. Mm. Och det var nog där jag lärde mig att börja tänka själv. Jag var ju tjock då. Och jag visste att jag var inte slö och jag var inte slarv och jag hade inte taskig karaktär, utan någonting var fel. Jag var lurad. Var var den äkta kunskapen? Mm. Så där började jag nog söka själv och blev både förvånad och lite ledsen över vad skit industrin, alltså vilka skitprodukter industrin erbjuder och hur de kan få svenska myndigheter att rekommendera mat som gör oss sjuka.
Mm. Ja, men det är så här, men jag gjorde ju en intervju med Annika, LCHF Annika.
Mm.
Och jag menar, läkare, hon har också problem med sin vikt. Hon kollar upp det här noga, liksom, kommer fram till att fett är bra, kolhydrater bort, och blir utsedd till årets förvillare, tror jag. Ja, någon. Så det är som alla, inte alla, men väldigt många människor som tänker själva. Och som har kommit fram till att saker och ting faktiskt, det håller ju inte ihop. Det här du berättar om Livsmedelsverket, det håller ju liksom inte ihop. För när du sen börjar ifrågasätta och börjar modellera liksom med mat och börjar må bättre, då är det ju bevisligen liksom något som inte stämmer.
Mm. Jag har precis gjort min C-uppsats nu, för jag läser till socionom.
Mm.
Och då ser man också hur det är styrt, hur vi ska bli styrda. Mm. Jag får inte tänka själv i C-uppsatsen. Jag måste referera till tidigare forskning.
Blir du inte sågad?
Jo.
Jo
då, stämmer alldeles utmärkt. Mm. Jag får skriva om det nu så att jag rättar mig i ledet. Därför att jag tänkte ju själv, som vanligt, alltså jag vägrar ju krypa in i den här boxen. Så jo då, jag blev sågad längs med anklarna och ska nu skriva om och rätta mig i ledet. Nu kommer jag rätta mig i ledet, för jag vill bli färdig och jag vill få mitt förbaskade papper om att jag är färdig socionom. Mm. Och det är också lite läskigt att vi tvingas in och rätta oss i ledet. Mm. Men då är det i alla fall hela tiden följa gammal forskning, vilket gör att det är svårt att komma vidare, det är svårt att skapa ett paradigmskifte. Om vi körde vilse från början, ja, då måste vi köra en vilse för att steg för steg hitta tillbaka under kanske en 10-årsprocess. Trots att vi ser att vi är fel ute redan nu. För du får inte tänka själv på universitetet och du får inte tänka nytt. Allting ska refereras tillbaka till någon annan som har tänkt. Och då blev jag också lite nyfiken att vem väljer ut det här som vi ska referera till? Och då hittade jag faktiskt världens bästa bok, så jag tror den heter Viktigt vetande, Rolf Linde om jag inte kommer ihåg fel. Och då skriver han just det, att det finns ingen vetenskap som visar sanningen eller den hela bilden. Utan vetenskap är en massa pusselbitar. Mm. Och de som har makt, beroende på vem den nu är, de som har makt bestämmer vad är ramen på pusslet och vilken pusselbit ska vara i mitten och bygga huvuddelen, den biten du ser. Mm. Och ännu viktigare, vilka pusselbitar väljer man bort som inte ens får vara med i pusslet trots att det är vetenskapliga studier.
Mm.
Och det här visste jag väl egentligen, men det var så bra förklarat. Jag älskade den här pusselbitsmetaforen. Och jag väljer ofta de pusselbitarna som är utanför ramen, som inte ens var med, absolut inte som var med i mittenbilden. Mm. För du kan inte riktigt bli rik på dem, du kan inte göra hittepåprodukter. Mm. Utan jag letar vetenskap hur du ska kunna bli frisk och stark på ett naturligt sätt, på helt vanlig mat, en promenad och andas rätt.
Mm.
Och det är inte, ja, man blir ganska motarbetad då. Tänk om det blev allmänt känt att du kan bli frisk nästan gratis. Det hade ju varit katastrof för jättemånga industrier.
Mm. Äta lera.
Äta lera.
Ah.
Vi har alltid ätit.
Men
där
var
det evig, det måste jag säga. Min man är den som har plockat hem leran. Mm. För det finns lera i Sverige. Men den har man stoppat socker och sötningsmedel i. Mm. Så köper du lera på apoteket så är det socker och sötningsmedel. Så då sa jag till min nederländska man att snälla, kan inte du hoppa eller plocka hem sockerfri lera? Men det låter hemskt. Så att jag är lite jävig idag, för det är han som säljer den sockerfria leran, så ni vet det.
Ja, nej men jag tänker att folk får gärna köpa er lera. Men ja, nej men i allt det här, alltså med slita händer och så tänker jag att vi blir friskare och börjar äta lera. Så, det är
definitivt. Vi har alltid ätit lite smuts. När jag var liten, jag är några år äldre än vad du är, men då drog vi upp moroten från landet, drog av den på byxbenet och knaprade i oss moroten. Mm. Så det är ju inte att vi satt och käkade lera och smuts med skit.
Nej, men vi fick i oss. Vi var inte så rädda. Det är ju precis. Det.
Alltså, och då fick vi lera med bakterier, vilket egentligen är ännu bättre. Men den här leran nu, den är för tarm och för lever. Och den är ju bakteriefri. För vi har ju blivit så känsliga. Det blev vi redan på 80-talet och 90-talet vet jag. De gick ut och varnade. Ni får inte ha antibakteriella rengöringsmedel, vilket var poppis på 90-talet. Mm. För det skapar resistenta bakterier, det minskar ditt immunsystem, det är jättefarligt. Vi måste gå tillbaka och bli lite smutsiga igen. Mm. Och det här är en sån här paradox. När vi var för smutsiga, början på 1900-talet, slutet på 1800-talet, då var vi ganska sjuka. Mm. Och sen när vi blev för rena på 1990-talet, ja, då blev vi sjuka av det. Mm. Så någonstans lite mitt emellan, att tvätta händerna med tvål och vatten och sen så gräv i jorden och låt ungarna leka ute i naturen.
Mm.
Jag vet ju det, när jag var liten, då kunde vi leka i en sandlåda. De var ju liksom 4x4 meter. Så att alla ungar och alla katter delade på den här sandlådan. Det gick jättebra. Idag är ju barn så känsliga så att föräldrar har lock på sina sandlådor.
Mm. Nej, men det är det jag tänker. Så jag funderar jättemycket på 2020. Liksom. Jag tror inte ens att vi har sett, nu lämnar jag liksom lite smutsspåret, men så här vidden av vad vi, med allt spritande liksom, och all oro som vi sprider. Vi har inte ens förstått vad vi har satt igång för snöboll.
Restriktionerna kommer att döda extremt många flera än vad viruset har gjort. Alla liv är värdefulla, men är man över 90 och multisjuk, då är livet på nedtickning.
Mm.
Och oftast så dör man av en luftvägsinfektion eller lunginflammation. Det är den klassiska dödsorsaken. Mm. Men det står aldrig, för det står alltid vad den grundläggande orsaken är när du dör. Mm. Inte det som fick droppen att rinna över. I år har vi gjort tvärtom, eller 2020 har vi gjort tvärtom. Då har vi använt den här droppen som fick bägaren att rinna över. Använde den som dödsorsak. Trots att dödsorsaken var hög ålder och massa sjukdomar och massa medicin.
Mm.
Men de som kommer dö av restriktionerna nu, det är människor som inte skulle ha dött.
Mm.
Och det skrämmer mig. Och de kommer ha betydligt många fler antal än vad vi har sett nu av viruset. Är det då jag som säger det här? Nej, i stort sett inget av det min mun säger kommer ju från mig. Jag är ju inte virolog, jag är inte forskare, jag är inte läkare.
Mm.
Men jag är läskunnig. Och om man då följer alla modiga läkare som nu blir av med sina legitimationer för att de vågar prata. Eller man följer virologer som säger att det här stämmer inte. De plockar ju faktiskt fram de här konsekvenserna som blir. Mm. Jag bor ju i Skåne nu trots min dialekt. Men bara i närkommunen Ängelholm. De har aldrig haft så mycket orosanmälningar på barn som de har haft 2020.
Mm.
Vad betyder det för de här barnen?
Mm.
De blir slagna, föräldrarna dricker för mycket, de kan inte komma iväg till skolan och få skolmat, de får inte ens mat för dagen. De som jobbar mycket med att förebygga självmord är ju livrädda för hur statistiken ser ut. Tyvärr hänger den efter, så den kan jag inte få fram så tidigt som nu inför 2020. Men det är många saker som kommer skrämma oss när det blir sant.
Mm.
Och samma sak det är att alla barn som föds nu av oroliga, rädda mammor, där papporna inte får följa med när man ska kolla sig inför graviditeten. Och sen så får de bara vara med några timmar på förlossning, sen ska de ut. Vad skapar det här? För vi vet att som mamman mår kommer bebisen må.
Mm.
Och sen ska bebisen födas upp och växas upp första halvåret kanske med handsprit och isolering. Och vi vet att det är extremt nytt, eller vet du, nyttigt, värdefullt, livsnödvändigt för bebisar 0-6 månader. Att träffa massor med människor, vara ute, få bakterier. Det är ju det som kommer hela immunsystemet i resten av livet. Mm. Och den skadan går inte att reparera.
Mm.
Så att, vad kommer det innebära? Då kommer vi till nästa sak. Nu fick du igång mig, hörde du det?
Mm.
kommer vi till nästa sak. Vi vet med forskningen att tarmhälsan sitter ihop med hjärnhälsan. 2014 eller om det var 2013 gör vi första vetenskapliga studie på människan på tarm och hjärna. Och en dålig bakteriekultur, en svag bakteriekultur eller med få bakterier kommer alltså att skapa depressioner, kommer att skapa ångest, kommer att skapa trötthet, håglöshet, meningslöshet. Vad gör vi med alla barn som är skadade nu 2020 med en taskig tarmflora? De ska också fylla 13, 14, 15. Och jag vill faktiskt redan nu flagga för vad händer, vad blir det, 2035 blir det va? Och att vi faktiskt är vaksamma och kommer ihåg vad jag sa. För jag är livrädd för att jag kommer ha rätt.
Mm. Ja, men jag vill ju lägga till ytterligare saker liksom på det. Jag tänker bara liksom på hur mina barn reagerar på andra människor.
Mm.
Och min dotter framförallt har uttryckt att majoriteten av personalen på skolan är så rädda. Och hon känner sig inte trygg. Hon känner sig bara trygg med de som faktiskt är orädda. Eller åtminstone känns orädda. Och det är två stycken av all personal.
Ja. Jag var ju mobbad som liten. Jag hade ju en ADHD som inte var så rolig för mina klasskompisar. Så att jag var verkligen inte kul att leka med, jag vet. Så att ingen ska behöva bli mobbad, men jag kan förstå att de tyckte att jag var jobbig. Men det betyder att jag är van vid att när jag kommer så vänder sig folk och går. Mm. Jag är van vid att folk går runt mig och går en omväg för att slippa mig. Och jag trodde att det här var helt läkt. Jag har liksom mått superbra i 30 års tid och nästan inte tänkt på det här. Men det har blivit väckt av 2020. När jag går på en trottoar och någon går över på andra sidan. Och jag känner hur ångesten bara biter mig i ryggmärgen. Och samma sak när jag går i affären. Man kommer för nära och folk tittar på en. Och de suckar och de skäller på en. Så jag har faktiskt slutat gå ut bland folk. Jag brukar gå och åka bara väg och handla mjölk. För det är så kul att komma utanför huset. Inte. Så att jag isolerar mig nu för att slippa bli avvisad. Och jag är vuxen, jag har landat, jag är trygg, jag har familj, jag har barn. Jag är inte mobbad sedan väldigt många år tillbaka. Jag har massor med vänner idag. Och ändå reagerar jag så starkt. Och precis som du säger, hur reagerar nu en 10-åring, en 12-åring, en 14-åring på det här beteendet? För de har inte våran vuxenkunskap. Och alla de som är utanför, som är ensamma. Mm. Och som nu även blir avvisade av rädda vuxna med ansiktsuttryck, kroppsspråk, gå en omväg.
Mm.
Alla de som aldrig får en kram annat än av skolpersonalen. Som nu inte är berörda överhuvudtaget. Mm. Nej, alltså jag tror inte vi förstår vidden av vad vi gör. Och det här gör vi för att rädda några människor till en eller två månader extra.
Mm.
Stort sett ingen som har dött som inte skulle dö 2020.
Mm.
Tittar man på våra kvotsiffror för 2020 så det mest skrämmande är att det är samma antal som 2002.
Mm.
97 000 har dött. 2002 dog 97 000 och då var vi mycket färre i Sverige än vad vi är idag. Mm. Så tittar vi per 100 000 så har det alltså minskat 2020 i förhållande till 2002.
Mm.
Tittar vi också på en kvot, jag tror att den är 0,94 i år, och tittar vi på 2000, eller från 98, 99, 2001, 2 och 3, då var den kvoten uppe på över 1. Så det här är ingen överdödlighet. Det är en överdödlighet i förhållande till 2019, men det var ju det lägsta året tror jag att vi har haft på 20 år eller någonting sånt. Så det är ett helt vanligt år, men det är ett helt vanligt tufft år.
Mm.
Men vi har alltså skapat superkonsekvenser för hela ekonomin, för alla våra barn och ungdomar, för ett tufft år.
Mm. Jo, men sen alla, precis som du beskriver, all rädsla. Alltså, jag har ett barn som går till logoped. Och förra besöket så noterade jag, alltså, förutom det obehagliga liksom, med visir, Men att några utav de andra logopederna gick ut och hämtade små barn även med munskydd.
Mm.
Men liksom, jag kunde inte sluta tänka på det. Så att igår när vi var där så frågade jag den logopeden som min son har. Och sen så tackade jag henne också för att hon inte hade munskydd. Så att jag hade avbokat tiden om hon skulle ha det.
Mm.
Men det var, som jag förstod det, så var det fritt för logopeden att välja om de ville ha det eller inte. Men vi hade ett litet samtal. Där faktiskt det kändes som att vi båda var överens om att du kan ju inte bemöta kanske en 4- eller 5-åring som har talproblem med ett munskydd och ett visir. Det har du själv. För det första så hör du inte vad jag säger. Du ser inte mitt ansikte. Du kan inte, alltså säg, 100% av jobbet går ju bort.
Ja. Och,
ja. Och du skrämmer barnet. Du skrämmer barnet.
Vi vet att barnen inte dör. Mm. Vi vet att ungdomarna inte dör. Vi vet att unga vuxna inte dör. Vi vet att du under 40 inte dör. Mm. Vi vet att du under 60 inte dör. Mm. Vid 70 så ökar risken om du har högt blodsocker eller käkar massa mediciner.
Mm.
Så vad håller vi på med? Jag tror att det här är planerat för att vi ska hålla oss rädda. Så att de verkligen får oss att kunna köpa läkemedelsindustrins alla produkter. Jag gick ju taket på de här PCR-testerna. För jag tycker att att allmänheten inte läser på, det tycker jag är okej. För jag tycker, lite som vi pratade om i början, man borde kunna lita på våra myndigheter. Borde kunna lita på svenska regeringen, på Folkhälsoinstitutet, på Socialstyrelsen. Men de är, ursäkta mig, men fan inte läskunniga de heller.
Mm.
När man tittar på en vetenskaplig rapport så är det mycket pengar bakom och det är mycket köpt forskning. Men det vet de som bestämmer i Sverige. Det borde de kunna läsa. Vi har alltså bestämt att använda en studie som inte är peer reviewed. Mm. Alltså inga andra forskare har kollat den. Utan man lät ett gäng killar, men de som jag brukar plocka upp, det är Corman och Drosten. De har aktier i PCR-testerna. De tjänar en jättemassa pengar om vi säljer dem. Så vi låter de här killarna skriva en vetenskaplig rapport som säger att PCR-tester funkar för att mäta covid-19 eller covid-SARS-2 heter den väl egentligen. Eller corona-SARS-2 heter den.
Mm.
Och att den går att mäta, vilket inte är sant. Den är alltså inte peer-reviewed. Ingen annan forskare har studerat den. Den blir godkänd på 2 dagar från den 21 januari till 23 januari. Helt vetenskapligt omöjligt.
Mm.
Det här borde Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet backa för. Det här är inte okej. Det här är det som de kan. Det är det de ska göra. Allmänheten ska inte behöva kunna det här. Men de godkänner den här. Hela världen godkänner den här studien. Och den är nu totalt sönderplockad. För den var full av jäv. Full av fel. Men nu har man gått så långt. Man har ju stängt hela västvärlden. Man har kursat massa företag. Nästan hela länder. Skrämt skiten. Nu kan man ju inte säga. Ups. Den vetenskapliga studien som startade allt. Den var falsk. Och med den studien så har man då gjort de här PCR-testerna.
Mm.
Och de har gjort dem med så hög CT, alltså vad ska jag säga, så hög förstoring, så du hittar saker som inte finns. Jag brukar säga att om du hittar ett sandkorn i snön i Kiruna så kommer det här testet tala om att du är i Sahara. Alltså du förstorar ingenting till jättemycket. Så när vi fick reda på att vi var jättesmittade, alla var jättesjuka, vi hade total panik, så var det alltså på en test som överdrev. Och de här testerna får man inte köra över 25. Mm. Och ska man göra en superforskning där man verkligen ska leta efter ingenting i ett jättestort område, så kan man gå upp till 30 i forskning. Vi gick upp till 45 enligt WHO. Vilket gör att testerna är helt värdelösa och hittar smitta som inte existerar. Och han som har gjort testet, måste jag bara tjuvläsa vad han heter, Cary Mullis, så att jag inte glömmer hans namn, som fick Nobelpris för det här. Han finns på en YouTube-kanal. Han dog tyvärr lägligt augusti 2019. Men han finns på en YouTube-kanal som man kan titta på, där han säger att det går inte med PCR-tester att hitta smitta. Man kan hitta gamla rester och gamla sopor ifrån till exempel RNA eller DNA. Men du vet inte om det är en gammal sopa från flera år tillbaka eller om det är ett aktivt virus idag. Det går inte att hitta smitta. Så vi använder alltså ett test som inte kan hitta smitta, som vi förstår är absurdum, för att skrämma hela världen. Så hade vi inte haft det här testet, då hade vi nog bara haft en väldigt tuff lunginflammationssjukdom i våras, och så hade det inte varit mera. Och så hade bara de som tyvärr skulle dö, alla dödsfall är sorgliga, jag förringar dem inte, men så ser livet ut, döden ingår. Sen hade vi inte haft några andra konsekvenser. Och det som är läskigt nu, det är att man ändrade testet sen från våren till hösten. För att man skulle hitta en ökad smitt härd. För det var ju inte fler som blev sjuka då. Förut så mätte man 2 stycken sekvenser av den här lilla virusplydrutten, som man sa. Nu mätte man bara en, vilket gjorde att du steg siffrorna igen med de här hittepåtesterna som inte funkar. Och nu vill man ju låtsas att det ska minska. Nu vill man ju minska rädslan, för nu har vi ju hittat en lösning. Så nu har vi ändrat testerna igen, så man har sänkt den här CT:n. Vilket gör att nu hittar man ingenting och säger, men nu lyckas vi, nu börjar det gå bra, nu kommer det att lösa sig. Det här ska inte allmänheten behöva kunna, men det här ska vår regering, Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen också kunna läsa. Kan jag, så kan de.
Och det är klart de kan. Frågan är bara vem som, om man vill köpa, säger det, men vem som har köpt dem.
Alltså jag förstår inte, och jag förstår inte hur man kan, men jo, det är, lite förstår jag faktiskt. Jag kommer ihåg innan 2000 när jag var lurad på till exempel margarin kontra smör, om vi bara går tillbaka till en sån lätt sak. Då var jag säker på att smör var Guds gåva till mänskligheten, och jag var säker på att det var den forskningen som gällde, och jag var säker på att mättat fett var farligt. Jag hade fel, men jag var säker. Då letade jag faktiskt bara upp den forskningen, nej, jag letade inte ens upp den forskningen. Jag letade upp de som höll med mig, så gjorde jag. Mm. Hade jag gått på forskning hade jag sett att det var fel, men jag letade upp personer som höll med mig. Personer med fina titlar, med någon auktoritär roll i tv eller roll i böcker eller vad det nu kunde vara. Så kunde man luta sig mot dem. Jag gick aldrig in i grundforskningen. Och jag tror att Sverige lutar sig lite på WHO, som i sin tur lutar sig på vetenskapsmän från USA. Och det är de vetenskapsmännen som har högst betalt som får höras. Och de har ju högst betalt för att de är kopplade till läkemedelsindustrin. Alla som är forskare vet hur jobbigt det är att få forskningsanslag. Och de som sen säger vad de ska säga, det är de som får nya forskningsanslag hela tiden.
Du använder ju ofta ett uttryck, kejsaren är naken, alltså så här, men snälla, och jag skrev själv om det bara i våras, så. Och det här var ju innan vi ens hade liksom förstått omfattningen på det här. Så tänkte jag, så, men ser man inte liksom att kejsaren är naken? Och nu har det ju gått ett år snart.
Det är ju, jag tror att det är det stora problemet. Den här boken, Kejsarens nya kläder. När det har gått så långt, för att nu blev ju då hela världen lurade av den här vetenskapliga rapporten. Som kom ut då den 23. Och jag förstår att det fanns en viss panik i världen. Därför att vi visste inte, det kunde ju varit luftburen ebola på riktigt. Så att det fanns en panik, den förringar jag inte. För att då fanns det verkligen utrymme för att i panik göra fel. Men sen när man ganska snabbt, redan första veckan i mars i Sverige, och det, första veckan i mars är ganska nära sportlovet. Så det tog inte många dagar innan man såg att, nej, men det var inte så vanligt, det här stämmer inte. Men det var ungefär som att snöbollen var i rullning. Politiker tog jättestora beslut, man skulle vara handlingskraftig. Och ju tuffare beslut man tog, desto bättre handlingskraftighet hade man. Och då fick ju Sverige faktiskt massor med kritik. För vi var inte handlingskraftiga. Och jag säger det, att jag vet inte vad de har gjort av Anders Tegnell, men jag saknar honom. För jag är 100% säker på att han såg igenom skiten. Jag känner honom inte, jag kan ha fel och han kan bli jättearg på mig nu. Och då ber jag honom ursäkt. Men jag tror att han såg igenom skiten. Så i min värld var han otroligt modig. För han tog faktiskt långsamma beslut. Han var jätteförsiktig. Det var inte vi som var mesiga.
Mm.
Det hade varit mycket lättare att hänga med alla och vara handlingskraftiga. Det hade varit mycket enklare att stänga Sverige. Det var inte Stefan Löfven som inte var handlingskraftig. Han var också smart då. För han valde att lita på en virolog som faktiskt kan det här.
Mm.
I min värld så gjorde Sverige rätt. Och att vi vågade gå emot hela världen, det är handlingskraftigt. Mm. Sen tycker jag fortfarande att vi kunde ha gått emot hårdare, men jag förstår att det finns politiska spel. Jag är inte helt blåst.
Mm.
Men att liksom våga se de här delarna. Men andra länder kunde ju inte backa nu. De som hade liksom förstört hela sin ekonomi, skrämt alla folk, på med masker, stängt skolor. Jag menar bara Spanien som lät folk vara ute en timme per dag.
Mm.
När man då kommer på att kejsaren är naken, de kan ju inte säga, ups, jag gjorde fel, förlåt. Du fick inte säga hej då till din mamma när hon dog bara för att jag läste inte rapporten. Jag missade att kolla att den inte var peer-reviewed.
Mm.
Så misstaget de har gjort är så extremt pinsamt och stort. Alltså du får inte stänga världen på en forskningsrapport som inte är kontrollerad, som är full av jäv. Det får inte hända. Och det var ju det som hände, så att korthuset är byggt på en lögn.
Mm.
Och det finns ju ingen politiker i världen som vågar säga hoppla efter de konsekvenserna man har gjort nu. Eller gjort av det här.
Mm.
Sen gjorde vi ännu flera fel. Vi hade ju lösningar på hur folk inte skulle dö.
Mm.
Och en av de lösningarna förbjuds i Sverige av Socialstyrelsen, eller rekommenderas bort. Jag kan inte riktigt termerna. Men man skulle i alla fall inte börja föreskriva den förrän den 20 oktober igen. Så vi lät ju massor med människor dö i onödan.
Mm.
Måste jag tjuvläsa också, för jag lär mig aldrig det här förbaskade ordet. Hydroxychloroquin.
Mm. Jag kan heller aldrig. Ja.
Men det hävdades ju helt plötsligt vara livsfarligt och inte fungera.
Mm.
Och här tror jag att läkemedelsindustrin blev lite rädd. För de såg ju hur pengarna kunde ticka in.
Mm.
Jag tror inte att det är planerat av någon stor mastermind. Men jag tror väldigt många tog chansen när den kom. Och när chansen sen kom, då visste de hur planen såg ut för 2020. Så kanske det är planerat eller inte, men som sagt, att jag tror att de tog chansen när det kom.
Mm.
Och fanns det då en medicin, svinbillig, som skulle lösa det här problemet, då försvann ju chansen.
Mm.
Då gick man in och förkastade en medicin som har funnits sedan 1934. Som man har hävdat är helt ofarlig för ammande kvinnor, för gravida kvinnor. Kunnat användas av alla i ett akut skede.
Mm.
Helt plötsligt är det här jättefarlig, jättedödlig, funkar inte alls, får inte provas över, alltså massa konstiga grejer. För då plockar man fram biverkningarna, för de har använt den här medicinen, tyvärr, långsiktigt på kroniska reumatiker. Mm. Det kan man naturligtvis inte, man kan inte använda akutmedicin kroniskt. Och då tar man de biverkningarna som blir när folk använder det i 10-20 år och skrämmer oss med.
Mm.
Och det är också helt oförsvarbart. Men då har det ändå några läkare och några forskare som sa att det här funkar. Och så fortsatte forska. Och det gick ju The Lancet, vår största, finaste vetenskapliga tidning, ut och publicerade en lögnforskning om det här ämnet som jag inte tänker uttala igen. Som stoppade all forskning och lät tusentals människor dö. För att sen säga, oops, forskningen var visst fel och nu har de tagit tillbaka den. Så söker ni på forskningen och The Lancet så kommer ni se retracted.
Mm.
Så vi stoppade alltså en lösning som funkade.
Mm.
Jag vet också några nederländska läkare som skrev ut det här i alla fall. De är ju med sin legitimation nu och anmälda.
Mm.
Men noll av deras patienter dog. Noll. Mm. De fick 100% överlevnad. Det är ganska maffiga siffror.
Mm.
Och så försöker ta deras legitimation för att de inte löd.
Mm.
Och det är samma sak.
När vi tar upp det här så är det ju några människor som direkt bara säger, men ni har fel. Det är som att det går inte ens, apropå vi pratar om det här med att tänka inom du och jag. Det är som att fast du säger det här så är det som att du liksom bara prata på något annat språk, eller att jag pratar på något annat språk. De har liksom bestämt sig på förhand att vad som än sägs så måste det vara fel.
Mark Twain sa en underbar grej. Han sa det att det är mycket lättare att lura människor än att få människor att erkänna sig lurad.
Mm.
Och ingen vill komma på att kejsaren är naken. Gud vad pinsamt.
Mm.
Så att det finns ett motstånd. Och det oftast hör jag att med Anna, om det hade varit så, då hade väl tidningarna skrivit det.
Mm.
Man vill inte vara naiv. Man vill tro på myndigheter. Mm. Och de kan ju inte ljuga, och så kommer lilla jag som inte är något och kommer med sanningen. Varför har de inte sagt det i tidningen? Och hade det varit sant så hade väl någon sagt så här.
Mm.
Och jag sa det, hundratals människor som säger det jag säger. Men de blir ju censurerade. Deras Twitterkonton försvinner, deras LinkedIn-konton försvinner, YouTube, Facebook försvinner. Så det finns massor som försöker säga det här.
Ja, det finns ju
så mycket. Jag hörs, det är för att jag är så liten och obetydlig. Jag
är Nej, det är du inte.
Men i förhållande till de här stora tunga namnen som faktiskt, de försvinner, de raderas ut.
Mm.
Det bästa skulle nog vara om man tänker själv. Jag brukar faktiskt säga det till dem som just går på med att varför skulle du ha rätt? Och sen så skulle Stefan Löfven ha fel eller Folkhälsoinstitutet ha fel. Så är man snälla, tänk, eller säg inte tänk själv för det vore arrogant av mig. Kolla den andra informationen lika noga som du kollar mig.
Mm.
Kräv källa på det lika noga som du kräver källa till mig. Mm. Ofta när jag diskuterar med folk och kommer med alla de här påståendena som jag då kan, så säger de flesta, ja, men jag har inte läst på så noga. Nej, men det har jag.
Mm.
Och har man inte läst på så noga, då är man faktiskt offer för att kunna bli lurad.
Mm.
Men det är faktiskt ett val. Jag brukar säga, jag blir inte osams med någon. Alla får tycka och tänka som de vill.
Mm.
Och vill man lita på folk utan att kolla själv, så får man.
Mm.
Men jag tycker inte att det är okej att säga att man tror inte på fakta. Jag har ju hur mycket fakta som helst. Jag använder ju officiella delar som fakta. Jag använder inte alternativa för då blir jag häng. Men Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, WHO, FDA från USA. Så jag försöker plocka de här, för de snackar skit, de pratar emot sig själva, det är jättekul. Så det är väldigt lätt att plocka fram. IVA-statistiken. Vi har inte haft katastrof på IVA. Vi har ett politiskt beslut för vi har sänkt från 4 000 platser till 550 platser på 15 år. Och hade vi inte gjort det, då hade vi haft massor med sängar lediga.
Mm.
Och vi har tagit bort jättemycket sjuksköterskor och läkare. Vi verkligen missköter vår underbara sjukvårdspersonal. För det har jag också fått höra, att du skiter väl i de som jobbar på sjukhus, hur kan du ge oss på oss? Och hade du bara tyckt och tänkt lite annorlunda så hade sjuksköterskorna haft det mycket bättre.
Mm.
Nej, jag har slagit för vårdpersonalens välmående i 15 år.
Mm.
Det här var inte en kris som är nytt 2020. Jag vet att sjuksköterskeupproret var redan i hösten 2019 uppe i Stockholm.
Mm. Mm.
Så att, nej, men systemet klarade inte av en katastrof. Men kolla källor.
Mm.
Istället för att säga att jag, eller istället för att hänga mig som budbärare, Anna, du är dum i huvudet, du har foliehatt, du liksom, kolla mig.
Mm.
Våga kontrollera om det jag säger är sant eller falskt.
Mm. Men det är det här jag funderar ju jättemycket kring det, såklart. Men sen en annan sak, det är också den här människor är ganska aggressiva. Alltså så här, jag upplever att de som faktiskt har kollat upp och på något sätt känner sig trygga i, men som du har ju kollat upp jättemycket, du har jättemycket fakta och du serverar jättemycket fakta och du är lugn. Men de som ger sig på dig och även mig, de är ju aldrig särskilt lugna. De är ju ganska arga.
Där måste vi förstå psykologin. Mm. Rädsla är inte logiskt.
Nej.
Och vi låtsas att du är spindelrädd.
Mm.
Du är maniskt rädd för spindlar. Och så säger jag, nej men spindlar är inte farliga, säger jag. Ja men jag är rädd för spindlar. Nej men spindlar är inte farliga. Och så tar jag ett gäng spindlar och kastar på dig.
Mm.
Då kommer du bli fly förbannad. För det är så vi reagerar. Man blir otroligt aggressiv när man är rädd. Mm. Och då spelar det ingen roll att jag talar om att spindlar är inte farliga. För Nej. Du är rädd. Mm. Och det är samma sak nu. De som blir aggressiva, de är faktiskt på riktigt rädda för coronaviruset och covid-19. Mm. Och så kommer jag och kastar spindlar på dem. Och det är nog därför jag försöker vara extra lugn, extra saklig. Men rädsla är inte logiskt, och det är nog därför vi inte når fram heller, för rädda människor lyssnar inte.
Nej.
Rädda människor stannar inte upp och börjar forska om spindlar, utan rädda människor slåss eller flyr. Mm. Och det jag ser nu är att folk antingen flyr, de avvänder mig från Facebook, eller slåss, talar om att jag är dum i huvudet, alltså personliga angrepp.
Mm.
Och nu har jag läst mycket psykologi, så att jag förstår att de är rädda, och nu låter väl det här kanske lite fräckt och arrogant, men jag förlåter dem för att de är rädda. Det är inte att jag är bättre, det är absolut inget sånt som jag säger, men det är lättare att vara lugn när man är trygg. Mm. Och jag vill absolut inte framstå som överlägsen eller bättre än någon annan.
Mm.
Men när man inte är rädd, då orkar du kolla fakta, och när du inte är rädd så orkar du till och med ta emot lite hugg och slag också.
Mm.
Att stanna upp, att det, jag förstår och hör vad du säger, men jag delar inte din uppfattning.
Mm.
Sen så tycker jag också, förutom den här rädslan och aggressiviteten, så ska folk ha rätt. Det ska vara rätt eller fel.
Mm.
Jag hör ofta det, men Anna, bevisa, källa på det. Och jag bara, nej, men sök själv om du vill veta. Jag skiter väl i om du tycker att jag har rätt eller fel. Jag är inte här för att jag ska vinna ett slag. Jag är inte här för att jag ska ha rätt. Mm. Utan jag tittar på faktan. Jag informerar om faktan. Och vill du lyssna får du. Vill du inte lyssna. Så helt underbart. Det är vår demokratiska rätt i Sverige. Och hellre att vi tycker olika och att vi får det. Än att någon ska ha rätt. Och det blir lag på det. För det skrämmer mig.
Mm. Då kommer vi ju helt. Kanske inte helt osökt in på demokrati. Ja.
Det är nog det som skrämmer mig mer än alla virus i världen.
Mm.
Demokratin 2020 har varit extremt klippt.
Mm.
Vår rörelsefrihet har varit begränsad. Jag har aldrig varit med om så mycket censur. Jag har ju varit med i hela den här kostdiskussionen med fettdoktorn Annika och etablissemanget och allting så här. Men vi blev bara hånade då, utskrattade, foliehattar och så vidare. Det kanske också gjorde lite ont i magen, men det var okej. Det var en ful diskussion. I år är det censur. Facebook går in med fake news, och vem anser eller avser eller bestämmer eller styr vad som är sanningen och vad som är fake news? Så att demokratin har varit en demokratur. Vi är inte rädda för att bli dödade. Inte i Sverige i alla fall.
Mm.
Men nej, det är nästan omöjligt att få höra båda sidorna.
Mm.
Därför att den ena sidan har alltså försvunnit ifrån YouTube-kanaler efter några timmar.
Mm.
Och nu vet jag inte vem som sa det. Det är också ett citat som jag har stulit. Men när det censureras, då vet du att det är någonting intressant bakom.
Mm.
Därför att hade det bara varit skitsnack, vi låtsas att jag är en konspirationsteoretiker med foliehatt, då är jag ju helt ofarlig.
Mm.
Varför inte bara bemöta mig? Varför inte förstöra mina argument med fakta? Varför inte liksom bara mosa sönder mig med äkta studier?
Mm. För det skulle vara jättelätt.
Hade det varit sant så hade det varit jättelätt, precis. Mm. Och istället så censurerar de, kör fake news och klipper bort.
Mm.
Och den är inte okej. Och att vi i Sverige godkänner det här. Det är som jag säger, att det spelar ingen roll vilken sida du står på. Du kan älska vaccinationer eller hata vaccinationer. Vara livrädd för covid eller helt lugn för covid. Men alla vi borde nog vara lite försiktiga om våra friheter.
Mm.
Den här gången så är det vi som inte vill vaccinera som är rädda för att få en spruta i armen som inte vill ha. Det är vi som vill ha yttrandefrihet för att vi vill kunna informera om att corona inte är speciellt farligt. Mm. Som har råkat illa. Men nästa gång kan det vara du. Det kan vara en abortfråga som helt plötsligt blir en känslig fråga.
Mm.
Alla under 25 ska ta abort eller ingen får någonsin ta abort.
Mm.
Så att du vet inte riktigt, för jag har alltid sagt det, Det är därför jag tänker den tanken att när man skulle kolla brottslingar och sånt, man skulle ha kameror överallt. Det här var väl i början på 2000-talet. Så sa jag, sätt upp kameror överallt. Jag bryr mig inte, för jag är minsann hedlig. Så att vill de fota mig, så bara fota. Bara de tar de här kriminella jäklarna. Helt plötsligt har jag blivit den kriminella jäkeln.
Mm.
Så man vet aldrig riktigt vad det blir för styrning och vilka åsikter som är okej eller inte okej. Mm. Den borde vi nog värna om. Vi har inte rörelsefrihet, vi har inte yttrandefrihet. Nej, jag blir inte skjuten, men jag blir tystad.
Mm.
Jag har fått mitt konto avstängt på Facebook i 3 dagar.
Mm.
Så att, ja, nej, men det är lite läskigt att vi inte ens... Jag menar, vi har ju alltid fått prata om konstiga saker. The Flat Earthers finns, oavsett vad du tycker om det. Men de flesta tror att jorden är rund idag. Och så har vi några som tror att jorden är platt. Men de blir inte censurerade.
Nej.
Men om du vill diskutera vaccin eller om du vill diskutera ett virus eller PCR-tester och så vidare, då blir du censurerad.
Mm. Så att, ja, ja. Men jag menar, ta bara den här vaccinkrigen. Alltså, varför går SVT in så hårt? För att, demonisera liksom, en fembarnsmamma.
Mm. Propaganda. Mm. Och jag är lite förvånad över media, hur extremt styrda de har varit i år. Jag vet att det ibland är falanger hit och falanger dit, de tycker. Men i år så har de ju varit som små robotar. Mm. De har ju verkligen sprungit läkemedelsindustrins ärende utan kritiskt tänkande.
Mm.
Jag har en tidning, och det är faktiskt en liten tidning i Helsingborg, Helsingborgs Dagblad. Mm. Som redan i höstas började, men stopp ett tag här, siffrorna stämmer ju inte, vi har ingen överdrift, som faktiskt har varit väldigt modig. Mm. Nu vet jag inte om det är en specifik journalist som har varit modig på tidningen eller om det är en ansvarig utgivare som är modig. Men det är i stort sett den enda tidningen som jag har sett. Sen vet jag att Aftonbladet vaknade för ungefär 2 veckor sedan och faktiskt skrattade åt sig själv, för de hade ju jämfört det med spanska sjukan. Därför de utgår från att folk inte kan statistik eller procent. Mm. Och folk kunde inte statistik och procent, så folk gick ju på att det var samma siffror. Mm. Jag kan ju tala om att när spanska sjukan fanns så var vi inte 10 miljoner människor i Sverige, by the way. Så att man kan inte jämföra siffrorna som man gör tvärs över. Men strunt sak samma. Jag är lite... Det är skrämmande vad tv-nyheterna och vad tidningarna har hållit ihop. Mm. Och vad lite från den andra sidan de har informerat om. Jag vet ju när Dolores Cahill, EUs hälsoexpert, som pratar som jag pratar och som du pratar. Mm. Hon var ju föreläst i Stockholm på Kungsan.
Mm.
Och då sa jag det, att om det inte står någonting i tidningen imorgon, då vet jag att svensk media är korrupt.
Mm.
Och då någon pytteliten notis om att det hade varit några folk som stod samlade på Kungsan och polisen hade skingrat dem. Det var inte en sanning i det där. Ingenting om att EUs hälsoexpert var i Stockholm för att tala om att vi var lurade. Och då när jag kunde läsa i tidningen dagen efter att de skriver ingenting, då visste jag att de ljuger medvetet. Mm. Då måste jag ha tagit ett beslut på redaktionen. Ni får inte skriva om det här. Det är ingenting som de missade. Det finns inte en chans.
Nej, men jag var ju där. Ja.
Du var där?
Ja, jag var där. Det var poliser där. Det fanns journalister där. Och framförallt så blev vi som var där fotade. Så vi blev fotade. Mm.
Men ni hamnade inte i tidningen. Du kunde ju blivit rikskändis då.
Nej. Så att jag tänker... Jag kände ju... Och det är alltid samma man som dyker upp och fotar oss på de här sammanhangen. Så att, vad det betyder, det vet jag inte. Men...
Du kanske är registrerad nu.
Det finns en stor... Jag vet inte. Jag har inte så PK-åsikter i alla fall. Det vet jag.
Men bara det att... Och det... Oavsett vad man tycker, ni som kanske lyssnar på det här programmet nu och tycker att liksom två virrhönor med foliehatt sitter och pratar. Det borde ju beröra alla människor i Sverige. När vi vet att våra svenska nyheter och våra svenska tidningar väljer bort information. Som i alla fall som information borde vara.
Men det borde ju varit en jättegrej. Ja. Alltså det var ju massor med talare där. Det var ju ganska mycket folk.
Ja.
Alltså så här, jag vet att det hade stått i tidningen om det hade handlat om någonting annat.
Ja.
Ja.
Så att bara den delen borde ju få människor, oavsett om vi tycker lika eller olika, det är inte okej. Okay. Nästa gång är det någonting som du brinner för som tystas.
Mm.
Och vi vill inte ha ett land i Sverige där vi tystas. Mm. Ta dialogen, ta debatten, ta diskussionen. Och vi borde kunna göra det här ganska sakligt. Mm. Det finns ju väldigt mycket äkta siffror. Det finns mycket forskning, det finns mycket papper, det finns mycket studier. Och sen ska man ibland hamna i vad man tror och tycker om en studie. Det är en tolkningsfråga, det köper jag också. Men lägg i alla fall fram alla sidor så att alla människor öppet kan få välja. Nu har vi förbjudit en sida.
Mm.
Det är läskigt i en demokrati. Eller det har inte varit en demokrati.
Nej, men det är därför jag ville lyfta det ordet.
Ja.
Och jag vet ju att du har ganska mycket connections med Nederländerna.
Yes. Jag har ju då en man som är från Nederländerna, vilket gör att han läser nederländska tidningar varje dag. Och det betyder att han också läser belgiska tidningar. Och bor man i Nederländerna så är tyska ett andra språk, vilket gör att han läser tyska nyheter varje dag. Och han läser engelska nyheter både från USA och ifrån England.
Mm.
Och under de här 6,5 åren vi har varit tillsammans så har han ofta skrattat åt att det är så olika former av rapportering, bara Nederländerna, Sverige till exempel. Mm. Svenska nyheter följer jag också då naturligtvis. Där vi kan skriva helt olika om samma sak. Mm. Och det gör ju också att man förstår att medierapportering inte är äkta sanning. Mm. När två länder kan skriva om samma saker. Mm. Men väldigt mycket av de här stora demonstrationerna, det står ju ingenting om i svensk media. Det tas ju inte ens upp. Mm. Att hela Europa gör uppror och att de är liksom...
Ja, men det är Danmark. Alltså, Danmark som ligger så nära.
Ja.
Ja. Inte ett bara... ord. Inte ett ord. Jag menar, men Nederländerna, du vet ju att det har hänt hur mycket som helst där.
Ja. De slog ju sönder i stort sett alla stora städer. Tyvärr så använder de ju då våld. Men det sa jag redan för några månader sedan. Det här kommer bli en revolution.
Mm.
För fler och fler människor kommer på att kejsaren är naken. Fler och fler människor kommer på att vi dödar våra barn och ungdomar. Alltså de kommer dö, på riktigt dö av olika anledningar. Självmord, de blir sönderslagna av föräldrar. De slår ihjäl varandra. Drogmissbruket kommer troligtvis öka ganska rejält. Det är alltså många läskiga saker som kommer hända. Så nu börjar ju folket göra revolution.
Mm.
Och i Sverige gör vi ju inte det. Vi har ju inte av kulturellt... Alltså vi gör inte revolution. Vi sitter hemma och gnäller i våra soffor.
Mm. Mm.
Men i Europa så gör man revolution. Man går ut på gatorna. Och det är bara en tidsdel. När blir första personen eller polisen dödad?
Mm.
Men det behövs, och det är därför jag tror att vi har stängt universiteten. Därför att alla revolutioner börjar på universiteten med ungdomar som kom på att det här stämmer inte. För de tänker ju ofta själv. Nu är vårt universitet här i Sverige, vi är väldigt indoktrinerade. Tänk inte själv, det är bara amatörer som gör. Du måste följa de professionella, vilket betyder tänk inte själv, lyd andra.
Mm.
Men fortfarande så brukar det vara studenter som gör uppror. Vi har stängt våra universitet.
Mm.
Och vi har inga som dör i den åldersgruppen. Alltså det är helt vansinnigt. Men det kommer tyvärr sluta med att någon slår ihjäl någon. Vilket jag aldrig uppmanar till, aldrig vill. Men när frustrationen blir för stor. Och som sagt, i Nederländerna så slog de ju verkligen sönder städer. De stora städerna samlades de på. Sorgligt, men till slut så tar frustrationen över.
Mm. Nej, men precis, det måste ju få utlopp någonstans. Och jag menar, bara det du beskriver, jag menar om man nu börjar söka, och som du då som har tillgång via din man, kan ju ta reda på själv, men gemene man sitter ju inte hemma och kollar liksom på internet efter vad som händer i Nederländerna. Men varför får vi inte veta? Jag menar, min upplevelse är ändå att vi fick veta saker förut.
Ja. Just Nederländerna är väldigt udda som land. Jag håller på väldigt mycket med ADHD. Om jag tittar på ADHD-forskningen som är intressant, så kommer den alltid från Nederländerna. Och jag vet faktiskt inte om det är deras kultur eller jag vet inte riktigt vad som gör att de tänker så mycket. Men jag ser också att väldigt många av de här läkarna som gick emot och verkligen räddade sina patienter med både D-vitamin och C-vitamin och den här hydroxychloroquin. Yes! Ozon och syrgas. Och så. Det var väldigt mycket från Nederländerna. Så att, jag vet inte, Nederländerna har någon form av nyfikenhet. Och Peter Borsche, som är då virolog och en av de som har plockat sönder hela den här PCR-studien som jag refererar till då från den 23 januari 2020. Han är också från Nederländerna. Mm. Han har till och med tagit upp den i en rättegång i Nederländerna, men de var så fega nu på den här rättegången så att domarna sa att, för då hävdade han att vi kan inte ha restriktioner i ett land baserat på en forskningsstudie. Mm. Och slutade med att domaren sa att regeringen eller landet har gjort vad de ska utifrån studien. Så de har inte gjort några fel. Men studien är fel, det kan inte vi bedöma som domstol, för vi kan inte sånt. Så klarar de sig undan. Mm. En domstol i Portugal dömde ju den här PCR-teststudien som skit. Men det är ingen som har skrivit om det heller. Och Portugal låtsas som ingenting, trots att de har punkt för punkt för punkt dödat den här studien. Mm. Det är alltså otroligt många fel på de här PCR-testerna. Det är inte bara CT som jag pratar om, hur mycket man förstår. Utan det är väldigt, väldigt många fel på de här studierna. Och då har den här Peter Borsche då från Nederländerna plockat sönder. Det har jag till exempel översatt. Så att på min blogg så har jag gjort en sammanfattning med alla studier som jag har hittat de senaste halvåret. Mm. Så att där finns det, så att det finns länkar och länkar och länkar och länkar. Och då har jag översatt just hans sönderplockning av det här PCR-testet. Mm. Den är alltid farligt med en översättning, men originalet på nederländska finns om du vill läsa det. Det är många delar. Precis, vi började med att tänka själv. Vi har tagit upp alla våra barn och alla våra ungdomar, demokrati. Mm. Så det är ju inte bara det här lilla viruset, det är så otroligt mycket mera.
Ja, men det är, precis när du började prata om barn, och då tänkte jag så här, vad är följdeffekterna förutom tarmar och allting? Så tänkte jag så OCD, alltså hur många barn kommer inte ha utvecklat OCD efter 2020? Så.
Jaja.
Alltså,
ja. Jag tror att konsekvenserna. Alltså, ja, det värsta av allt är att alla de här negativa konsekvenserna som kommer nu, och de kommer, jag garanterar, jag önskar så att jag hade fel, men jag lovar det att de kommer. Men de kommer inte tillskrivas 2020. Nej. Utan då kommer man ha undanflykter, de kommer tillskrivas andra saker. Det är bara en sån rolig sak, vi ska inte ta upp sprängdegen vaccination, men måste ta upp en liten detalj. När gamla multisjuka dog, de hade både cancer och de hade massor med mediciner och njurskador, gud vet allt. Och så fick de covid och så dog de. Då dog de av covid eller med covid. Men nu när samma gamla multisjuka får vaccination och dör, då dör de av ålderdom. Och vaccinet, det kan det absolut inte vara. Bara den logiken, fel eller rätt, men bara den logiken borde ju alla kunna se. Stopp ett tag, antingen får man väl vara försiktig åt ena hållet eller så får man vara kategorisk åt andra hållet. Man kan ju inte byta logik helt plötsligt.
Det är det man kan. Ja. Alltså, jag tycker att det som har hänt bevisar verkligen att man kan det.
Nu brukar jag försvara allmänheten. Jag brukar säga att det är inte gänget runt omkring som ska behöva läsa på. Det ska faktiskt vara myndigheter göra och ansvara för. Så det är egentligen de är förbannade på. Men den här logiken som haltar, den ska gemene man kunna se igenom. Jag tror inte man vill, för då kommer man på, gud vad korkad jag var, kejsaren är naken. Och alla borde faktiskt läsa den sagan för alla sina barn igen. Jag märkte att min 14-åring, min bonusson, aldrig har hört den. Men vi borde faktiskt plocka upp kejsarens nya kläder och läsa igen, för det är år 2020. Och just hur man kan med masspsykos få folk att säga att vilka fina kläder, vad covid är farligt, nej, kejsaren är verkligen naken. Sen så brukar jag få frågan av, säger du att inte covid finns? Jo, klart att det här coronaviruset finns. Men det var bara en värre variant av en influensa. Vi har haft år som är tuffare. Det som har varit läskigt med den här virussjukdomen i år, eller förra året, det var att när du var på väg att dö så var döden otroligt skrämmande.
Mm.
Och vi är mer rädda för en flygolycka än vad vi är för en bilolycka. Och det är precis samma form av rädsla. Mm. Men det är många fler som dör i bilolyckor än som dör i flygolyckor. Men ändå är vi mer rädda för den skrämmande döden.
Mm.
Och 2020s influensadöd var vansinnigt skrämmande. Speciellt när vi gjorde alla fel vi kunde. Mm. Och sjukvården gjorde inte fel för att vara dum. Sjukvården var styrd uppifrån.
Mm.
Men det blev fel. Vi hade kunnat rädda väldigt många. Mm. Om vi bara hade gjort på annat sätt, så att säga.
Mm. Ja. Nej, men vi har verkligen lyckats liksom täcka mycket, tycker jag.
Vi skulle kunna prata en vecka.
Ja, och jag tänker också att du skulle behöva det. Jag menar, så här, jag gillar ju verkligen det du står för. Och som sagt, det får ju stå för mig, apropå det här med att söka. Jag menar, det är ingen som behöver tro som jag tror, eller som du tror. Men jag tänker ändå att jag uppmuntrar folk liksom att börja leta efter sanningen själva. Och inte bara liksom hävda bestämt. Jag menar, det är det här argumentet, ja men alla på IVA. Ja, det är ingenting som du säger eller som jag säger. Jag säger inte att det inte finns. Jag säger inte att det inte är skrämmande eller att det inte är tufft. Men fortfarande bakom alla de här siffrorna. Vi måste ju våga titta bakom och våga plocka isär liksom de här haltande argumenten.
Mm. Mm. Jag tittade nu bara precis över på siffrorna som jag har på IVA-sängar.
Mm. Mm.
Vi vet ju att vi har, vad var det, 500 platser eller någonting mm. sånt kvar. Mm. Därför att vi har tagit bort de flesta platserna. Jag tror vi har 526 IVA-platser har vi nu. Medan 1993 hade vi 4300.
Mm.
Men tittar vi bara på ren statistik, 2019, då hade vi 45 478. 45 000, för de har kommit in och ut. År 2020, 43 700.
Mm.
Det är färre.
Mm.
Så rent faktamässigt, det är färre.
Mm.
Och när jag då säger det här, då säger folk, så kan det inte vara, det tror jag inte på. Nej. Det här är ju inte mina siffror, alltså det är, det är verkligen inte jag som har hittat på. Mm. Det är ren fakta.
Mm.
Men då är man så resistent mot fakta så man vill inte ens lyssna på fakta, utan nej, men Anna, du är dum i huvudet.
Ja, men det är precis, det är ju nästa.
Ja.
Ja. Och jag var, apropå när vi pratade, jag var på besök på sjukhus då i våras med ett av mina barn. Kommer till ett ganska stort sjukhus. Och det är så skrämmande tomt. Alltså jag blev så rädd. Det var verkligen en obehaglig upplevelse. Det står ett tält utanför. Min man får inte följa med. Det är bara jag och ett av barnen. Eller det är barnet som ska dit. Och vi liksom vänta. Och de tar in oss i det här läskiga tältet. Och allt är så dramatiskt. Och vi kommer in på sjukhuset sen. Och det sitter, tror jag räknade till 8 eller 9 personal som sitter. Det finns ingen annan än jag och mitt barn. Och jag frågar faktiskt läkaren som sen kommer in. Ja, och vi väntar på det som komma skall. Och jag kunde faktiskt inte låta bli att filma och fota. Och sen så skulle vi göra ett återbesök på ett ännu större sjukhus. Och min man gör samma sak, det är helt tomt. Och sen så hamnar vi i någon diskussion där vi faktiskt skrev om det här. Och då händer det här precis som du sa, men jag tror inte på er. Det är inte sant, för jag har en kompis som jobbar på sjukhus. Det är inte sant det du säger. Det ligger jättemycket folk där på sjukhus. Men jag var där, min man var där. Jag såg ju vad jag såg, fast det är inte sant.
Och, ja. Det är väl det också. Våran Hjärna vill alltid fylla ut. Vi borde läsa mer historia och mer psykologi. Men vår hjärna vill alltid fylla ut. Och det vi ser tror vi är det som är det stora. Så när tidningarna bara besöker ett fåtal avdelningar. Och de stackars vårdpersonal, de gick på knä. Det vet alla. Alltså det
ja, var nej, så. Men jag vill också säga, vet det också. Ja.
Precis. Men då fyller ju hjärnan ut att det är bara de avdelningarna som finns på alla sjukhus, på alla avdelningar. Jag har flera kompisar som är sjuksköterskor som just berättar att de har aldrig haft så lite att göra. De har blivit serverad pizza av pizzaföretagen runt omkring. De har städat alla avdelningar, de har till och med varit nere på akut under frågan om de ska ha hjälp. Och de har ingenting att göra för det finns inga patienter. Men i och med att media aldrig har varit där så fyller hjärnan ut att alla sjukhus måste vara överfulla. Alla går på knä. Alla, för det är det enda vi har sett. 100% av det vi har sett är från ett fåtal avdelningar där det är sant. Och då är det så svårt för hjärnan att tänka att ja, men det kan finnas andra ställen där det är på annat sätt. Jag vet ju bara det när man är med i Facebookgrupper, till exempel Facebookgrupper som vill gå ner i vikt. Och sen är det någon som säger att det är så svårt att gå ner i vikt, jag kan inte gå ner i vikt. Och så går det en vecka och sen någon som säger att jag har bakat massa bla bla bla, hittepåbulle eller någonting sånt. Och så tänker hjärnan, det är väl klart att de inte går ner i vikt om de bakar hela tiden. Men det är inte samma individer. Så att våran hjärna sätter ofta ihop mönster lite för snabbt. Vi ska ju vara stenåldersmän och fatta naturen. Vi ska sätta ihop mönster. Och nu sätter vi ihop felaktiga mönster. Det som står i tidningen fyller vi ut på alla avdelningar, på alla sjukhus i hela Sverige. Och så kommer någon och säger tvärt emot. Nej, så kan det inte vara. Däremot så kan jag bli lite irriterad på att de är så bombsäkra bestämda när det faktiskt är fel. Och sen man in och kolla.
Men precis, för majoriteten av dem har ju överhuvudtaget inte själva besökt ett sjukhus. Utan de har ju någon kompis eller liksom släkting eller som säger någonting annat. Det står ju inte i tidningen.
En av de sjuksköterskorna som inte har någonting att göra, hon säger jag vågar ju inte gå ut för jag blir halshuggen av mina kollegor om jag berättar att jag inte har något att göra. Så att de som vet, de sjuksköterskorna och läkarna som vet att de har aldrig haft så lugnt, de har ju munkavel på sig för att inte vara illojala. Jag bröt ju handleden 2020, så jag har ju varit i sjukvården massor med att de missar den flera gånger. Men i alla fall, det var inga folk där. Jag har fått både magnetröntgen och MR bara på någon vecka. Man brukar få vänta i 10-20 veckor. Det var hur lätt som helst, det var inga människor där. Hur ser vårdköerna och vårdskulden ut inför 2021? Det var kris när vi började 2020. Massor med operationer, massor med folk som inte har vågat gå iväg. Jag vet i augusti-september så saknade vi 3500 cancerdiagnoser som vi brukar ha fram till augusti. Alla andra år. Är det människor som går omkring med cancer som inte vet om det som vi missar? Vad händer om vi hittar cancer i sent skede? Kommer nu 30-40-åringar dö för att vi var så rädda att gå till sjukhuset 2020 i cancer som vi hittar för sent? Det är många konsekvenser som vi har missat. Och sjukvårdspersonalen är genomtrött nu, det förstår jag, eller i alla fall på många avdelningar. Nu kommer vårdskulden. Och nu är pengarna slut, för nu har vi bränt pengarna på ingenting. Hur ska de orka? De har varit trötta inte i ett år eller två, de har varit trötta i 10-20 år. Släpp in oss alternativa foliehattar. Släpp in oss som vill jobba förebyggande, som vill jobba med friskvård. Då minskar ju antalet som besöker sjukhus. Och då kan sjuksköterskor och läkare hinna med patienter som faktiskt är sjuka. Sluta försätta eller sätt på oss foliehatter. Jag förstår inte varför förebyggande skulle vara så korkat. Varför måste vi vänta på att folk ska bli sjuka när vi har sjukvård som redan nu inte orkar och hinner? Men där ser vi också de här styrande makterna. Tänk om vi friskvårdare kunde få plats. Det hade ju varit livsfarligt, för då kommer inte läkemedelsindustrin tjäna sina pengar. Jag tror faktiskt att det är så kallt att det är ett gäng psykopater högst upp på läkemedelsindustrin som styr oss som marionetter just nu.
Nej, men och där tänker jag, apropå vad du erfarenhet 1983, att Sverige har ju stuckit ut där ganska länge. Att, jag menar, i Frankrike kan man ju gå på Jag vet inte om det är så länge, men för inte så länge sedan vet jag att man kunde få på friskvårdskortet gå till homeopater. Ja.
Det kan man, i Tyskland kan man definitivt göra det. Så att bara liksom om du jämför Sverige och Tyskland så har vi valt olika vetenskapliga sanningar.
Mm.
Nederländerna har också en annan vetenskaplig sanning. Då hör vi ganska snart att det är ju inte vetenskap. Mm. Så när de här woofarna skrattar åt oss så har ju de valt ett visst antal vetenskapliga studier i det här pusslet.
Mm. Mm.
Och de som går till vetenskapliga studier utanför pusslet, ja, de hånas och förkastas.
Mm.
Jag har ju ofta, men man ska inte kunna bli lurad.
Mm.
Men det blir ju att leka med industrin hela tiden. Varför skulle de vara snälla och beställa, eller berätta sanningen? Mm. In och titta på läkemedelsindustrins böter varje år. Vi pratar miljarder i böter till Pfizer och Astra och alla de här företagen. De ljuger alltså varje år så att de hamnar på böter på flera miljarder dollar.
Mm.
Och det är ändå de vi har förtroende för.
Mm.
Jag menar, hur många gånger ska de få ljuga? Mm. Den tredje vanligaste dödsorsaken är medicin. Ett hjärt- och kärlsjukdomar, två cancer, tre medicin.
Mm.
Plus att de ljuger som får miljardböter och de litar vi på.
Mm.
Det stämmer inte heller. Alltså, hur många gånger får man ljuga innan förtroendet och tilliten försvinner?
Mm.
Och sen att det är olika sanningar. Mm. Det är bara att titta på vaccinet nu, om vi tar Modernas och Pfizers vaccin. FDA i USA har inte godkänt de här två. De har godkänt dem för akut bruk som studie i 2 år.
Mm.
Medan WHO har godkänt de här. Så därför är det godkänt och därför får vi använda det i Sverige. I USA så anser de att det finns inte tillräckligt med forskning på de här. Man har ingen aning om vad som händer. Och innan de ger sprutan till någon så måste sjukvårdspersonalen säga att det här är frivilligt. Det är en studie och det finns andra alternativ.
Mm.
I Sverige måste man inte det, utan hej hopp, nu blir de förstörda, nu måste vi spruta, sätt det på rad och så kör vi alla. Mm. Så att det är otroligt stor skillnad på vetenskaplig sanning mellan olika länder.
Mm.
Och det för mig är bevis nog att någon snackar skit.
Mm. Ja. Och så sitter du och jag här. Jag tänkte att det kanske är någon som tycker att vi två kacklande damer. Men jag hör allt du säger, och som sagt, min hjärna älskar ju det du pratar om, och jag har liksom ingenting att ifrågasätta. Därför att,
alla ni som tycker att jag är en Google-expert, självnämnd expert med foliehatt, utmana dig själv och kolla upp mig. Jag tål nämligen att kollas. Granska mig istället för att halshugga mig. För det gör man ju bara om argumenten är slut.
Mm.
Istället för att säga att Anna, du är dum i huvudet. Du kan ingenting. Du har fel utbildning. Kolla mig.
Mm.
Gå in och kolla den här vetenskapliga studien ifrån den 23 januari 2020. Mm. Gå in och kolla PCR-tester. Gå in och kolla vad Karen Müller säger om sin egen test som han fick Nobelpris på. Mm. Gå in och kolla Statistiska centralbyråns siffror, IVAs siffror, ren fakta. Och sen om ni kan så halshugg mig, det är helt okej. Okay. Jag är inte här för att ha rätt, men jag är här för att informera att någon ljuger för dig.
Mm.
Visst är jag kaxig?
Ja, nej, men jag tycker att det finns någonting väldigt ödmjukt i det också. För jag menar, någonstans så du hävdar ju inte att du sitter på sanningen.
Jag tror inte ens att det finns en 100% sanning. Nej. Men det finns ju lögner, det finns det.
Mm.
Och det finns fakta, men problemet med faktan är att man kan tolka den på olika sätt.
Mm.
Och tolkningar kan jag gå med på, men inte när man ljuger om fakta.
Nej.
Jag brukar säga det att det är 19 grader i en lägenhet i januari. Tycker du att det är skönt eller tycker du att det är kallt?
Mm.
Och då är några som tycker att det är skönt. Jag älskar när det är svalt. Och några som tycker att det är svinkallt.
Mm.
Och då kan vi inte bråka om hur 19 grader känns. För det är faktiskt olika. Vi upplever samma fakta olika. Men du kan inte ändra på faktan. det är 19 grader.
Nej.
Och om man säger att det är någonting annorlunda, då ljuger man. Mm. Och det är väl de här lögnerna som får mig att gå i taket. Sen om du tolkar faktan som, ja men det är farligt i alla fall, den köper jag.
Mm.
Men inte om du tolkar den på felaktiga siffror.
Vilket jag tycker är ett perfekt avslut faktiskt.
Varför?
Ja, nej, men jag menar, vi har, jag känner att vi har ramat in allting. Ja. Du gör en strålande insats för mänskligheten. Och det är ju det jag liksom vill sprida vidare. Jag tänker att det är fler som behöver lyssna och höra. Ja, och jag är glad att kunna liksom bidra. Alltså så här, det är ju du som sitter på all den här. Jag menar, du har gjort ett jättejobb. Ja.
Vad glad, jag ryser hela kroppen nu. För jag tror du vet också hur mycket skit jag har fått.
Mm.
Så att sitta här och bara få medhåll och få beröm är enormt stärkande. Så jag är så glad att jag får vara med och att du har gett mig den här tiden.
Mm. Ja. Nej, men det blir, då säger jag bara till er som tittar verkligen. Tack för att ni har varit med oss den här stunden. Och, ja, det blir inte så mycket mer än det. Liksom, det är modigt.
Tack.
Mm.